Jag hoppas ni hör mig nu. Jag ska försöka ställa in så att det inte puffar också, för det gör det lätt i den här. Så, nu tror jag det ska bli bra. Och det är så där när grejer inte funkar ibland, då hamnar man på många ställen samtidigt. Ja, ni har hört de texterna som var för den här dagen. Ni kanske har sett att temat för idag är den kämpande tron. Och alla tre texterna handlar om den kämpande tron. Och jag ska ta med lite av alla tre texterna i det jag ska säga också. Och jag, som vanligt, så satt jag ju med er då innan och funderade över texterna för idag. Och då tittade jag ju särskilt på evangeliet här om kvinnan, Jesus och kvinnan som ville ha hjälp. Och då, det som uppstod i mitt huvud då, det var ju naturligtvis ett stort frågetecken. Och kan ni gissa vad det var jag tänkte på som gav mig sånt stort frågetecken? Jag hör om någon som kommer på det. Ja, exakt. Att Jesus var omedgörlig, säger hon. Att man kan säga att han inte ens brydde sig om henne i början. Men hon gav ju inte upp. Och då funderar man ju genast på, varför struntar Jesus i henne i början? Och varför måste hon fortsätta att ropa efter honom? Och varför vill han inte hjälpa henne först? Ja, jag kollade lite grann. Jag tänkte jag måste hitta någonting där man, någon som kan lite om det här, som kan få ett svar som verkar rimligt, en tolkning som verkar rimligt. Och då hittade jag på internet, naturligtvis, man söker ju ofta där ibland, ett ställe som heter Bibelfrågan. För er som är intresserade skriver man bibelfrågan.se, Bibelfrågan kanske med A då. Och där fick jag fram ett svar som jag efter lite fundering verkade vettigt. Och det är ju att Jesus talar om barnen och hundarna. Att maten först ska komma till barnen och sen smulorna till hundarna, som kvinnan säger sen också då. Barnen skulle man då kunna tänka sig vara Guds folk. Alltså judarna, och hundarna då skulle kunna vara övriga folk. Och det kanske man kan komma fram till. Till exempel då det här folket som kvinnan tillhörde, kananéerna. Och nu är det så här att Jesus använde alltså inte begreppet hundar som ett nedsättande begrepp, vilket var vanligt på den tiden. Utan det handlar om de hundar som faktiskt var husdjur hos familjer och som blev väl behandlade. Så judarna var då alltså det folk som Jesus kom till först. De skulle få chansen först att ta emot hans ord om hjälp. Och sen skulle budskapet gå över och vidare till övriga folk. Och när jag tittar längre fram i Bibeln så finns det ju lite logik i det, för vi ser ju i apostelgärningarna att när Paulus kom till en plats någonstans där i kring Medelhavet, så började han med att söka upp det judiska folket. Han gick till synagogan i staden eller din plats där han kom. Och ganska ofta så fick han ju inte särskilt bra gensvar där. Men då gick han till det man kallar för hedningarna istället. Och som vi kan läsa i Bibeln så händer det ju saker där. Så fick jag förklaringen till att Jesus gjorde som han gjorde, sa som han sa. Han ville tala om att det fanns ett Guds folk, men det var också andra folk som skulle få del av det här. Och det som Jesus och Paulus visar på, det är att Gud ser judarna som sitt folk även nu. Men det nya Guds folk kommer ju att finnas över hela världen. Vi kristna i Sverige är ju också Guds folk. Och att Jesus gör ju inte skillnad på människor, det vet vi ju. Vi har ju många exempel på det. Kvinnan som det talas om, som skulle stenas för äktenskapsbrott. Kvinnan som Jesus träffade vid Sykars brunn. Och den här kvinnan också, som han ju bönhör till sist, men han prövar hennes tro. Han visar ju att hans ord är till för alla, för det var ju inte allt för vanligt att en judisk man bara tilltalade en kvinna så här, särskilt inte om hon tillhörde ett annat folk. Så han vill visa att det som avgör, det är ju att hur ordet tas emot. Och inte etniskt ursprung eller samhällsklass. Fundera på det här om du tycker att det jag känner känns rätt. Att det kan vara så man kan förklara det här med barnen och hundarna. Nu ska jag ta en helt annan sak. Som, ja, helt annan är det väl inte, det handlar om temat. Men en annan sak som texterna har gemensamt, och det var ju just det här med kämpande tro. I onsdags, innan jag började fundera vidare på den här texten, så vaknade jag som vanligt av väckarklockan på morgonen. Och då började genast en mening att snurra runt i mitt nyvakna huvud. Och det var ungefär så här: ge dig inte, eller ge inte upp. Och det där ordet fortsatte att surra i mitt huvud. Så det kändes som att det faktiskt kommer från Gud. Och när jag läste mer i texten så hittade jag faktiskt just det här som en gemensam tråd. Ge dig inte. Vad är det Jakob säger i den gamla testamentliga texten när han brottas med Herren? Jo, han säger: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Och vad säger Paulus i episteln? Ja, jag läser upp det igen. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till, med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap, upplopp, under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar, i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Ja, här handlar det också om uthållighet. Saltaren: jag längtar efter Herren mer än vad väktaren efter morgonen. Det handlar också om uthållighet. Och Jesus svar i evangeliet: kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Många av oss var med på årsmötet för ett tag sedan. Och vi konstaterade då att vi har ett bönhus som inte längre har några kostnader, utan snarare ger oss intäkter. Vi konstaterade också att vi har snart en lokal på Frösevallen, en samlingslokal. Och vad beror det här på, om inte uthållighet och bön? Och jag brukar säga att Gud gav mig uppdraget att vara ordförande i en fackklubb. Vi har ju en Unionen fackklubb på mitt jobb. Och många gånger så har jag misströstat när det har varit förhandlingar. Hur ska det här verkligen gå vägen? Eller går det inte alls bra? Ett par gånger har Jag har trott att klubben skulle upphöra för att vi inte hade underlag. Och senast det hände, det var nu i år, då vi hade svårt att få folk till styrelsen. Men Gud hjälpte mig. Gud hjälpte oss. Därför att jag bad till honom om hjälp att nå bästa möjliga resultat. Och så blev det med förhandlingarna. De slutade kanske inte som jag tänkte mig, men de slutade med mesta möjliga resultat. Och vi fick en ny styrelse med entusiastiska människor i fackklubben. Mer tecken har jag fått uppleva som bönesvar ibland efter lång tid. Ni såg att jag hastade iväg och spelade trummor här. De trummorna, det tog kanske nästan 30 år innan jag fick bönesvar på önskemålet om trummorna. Jag hade många år bakom mig som singel, som vi säger, alltså ensamstående, innan jag fick ett annat bönesvar som är min fru och våra barn. När jag kom hit till studierna efter Uppsala så hade jag en bön inom mig. Hjälp mig att hitta en bönegemenskap där Jesus står i centrum. Ja, jag tror jag står mitt i den här bönegemenskapen nu idag. Så när jag ser tillbaka så har Jesus stått bredvid mig, gått bredvid mig hela tiden. Fast jag inte haft koll på honom alltid. Och när jag verkligen behövt honom och när jag verkligen har längtat, så har jag fått bönesvar, men först när rätt tid har infunnit sig. Och det som jag längtar efter numera, det är ju att ännu mer kunna konkret kunna se Jesu närvaro. Och jag kan gissa att om jag tar emot ordet som jag fick av honom, ge dig inte, så kommer jag förmodligen att få tecken på det. Eller vad tror ni? Kan det inte vara så? Och Paulus, som ni hörde i texten här, han kan ju framstå som en ouppnåelig förebild. För kan vi verkligen vara hans klass? Ja, jag vet inte om vi kan det, men det viktiga är nog om vi ser hans exempel. Framförallt då är förmågan att kunna anpassa sin person och sitt budskap till omgivningen utan att ge avkall på sanningen och på det fundamentet i budskapet. Det viktiga i budskapet. David Watsons andagsbok gav ytterligare exempel på det här med uthållighet i bön. Och uthållighet då när kanske man inte alltid är på det bästa humöret eller är så säker på hur det ska gå. Och det är Apostlagärningarna i första kapitlet, verserna 12-14, där det står så här efter att de har sett Jesus fara upp till himlen. De återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit så gick de upp till rum i övervåningen där de höll till. Och så räknas alla lärjungarnas namn ihop där, och så står det till slut: alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor. Och det var ju Maria bland annat och några till. Och dessutom Jesu bröder. Det här stället illustrerar alltså en tid av väntan som även de som följt Jesus då fick utstå. Och jag gissar att de på det här sättet fick vänta både under osäkerhet och under rädsla. För det kändes nog ganska farligt att följa Jesus just vid det ögonblicket. De väntade på någonting. Först väntade de på det de inte riktigt kunde tro på, Jesus som skulle komma tillbaka som levande igen. Och dels så väntade de här på på det som skulle hända på pingstdagen, att den helige ande skulle komma över dem, som Jesus hade lovat. Ja, vi har ju facit i vår bibel, så vi vet ju vad som hände. Men de visste ju inte någonting annat än att Jesus hade sagt att det skulle hända vissa saker som säkert verkade otroliga innan de väl fick uppleva det. Och vårt liv är väl egentligen så också. Först så ber vi. Vi är i ovisshet. Kommer vi få svar? Hur blir svaret? Och det är då det inte gäller att ge upp, utan be vidare och vara öppen för vad som kan hända. Jakob fick kämpa, i det här fallet en hel natt. Paulus fick kämpa ett helt liv, kanske kan man säga nästan. Kvinnan i evangeliet, hon kämpade också, för hon gav inte upp. Hon fortsatte ropa på Jesus. Och till slut så kom resultatet. Jakob, han blev Israel. Israel är ett folk som finns än idag. Paulus livsverk ledde till att vi här idag är Guds folk. Kvinnan vars dotter vart helad vittnade säkert om det här i den plats där hon kom ifrån, för sin släkt och vänner. Och kanske de också då blev Guds folk. Så vi i den här kyrkan, tillsammans med övriga kyrkor här i trakten, får fortsätta och be och jobba för att bli fler av Guds folk i Östersund och Jämtland. Vi är Guds folk och vi kommer att få fortsätta och leva i den kämpande tron. Då ber vi. Tack Herre för att du är den som hör bön. Hjälp oss att